Vi hälsar alla lyssnare välkomna till avsnitt 385. Nu känner vi oss lite varma i kläderna från rivstarten förra veckan.
Ja, men jag tycker vi gjorde ett sånt fantastiskt bra, om vi nu ska kalla det för comeback-avsnitt. Men det får vi nog göra eftersom det var vår längsta frånvaro i poddens historia.
Ja, det tycker jag absolut man kan kalla det. Vi har aldrig behövt göra en comeback tidigare, tror jag inte.
Nej, men hur som helst så har vi ju, det, på något sätt så... Ja, en sån här comeback förpliktiga möjligtvis till att man också liksom går in med en tydlig riktning. Och det har vi verkligen gjort här. Vi pratade förra avsnittet om det som vi kallar för Fit 50. Det är ett tema som väldigt mycket centreras kring den åldrande människan, men i synnerhet den åldrande mannen. Fit 50, man förstår ju bara på namnet vad det anspelar på. Att liksom män i medelåldern, människor i medelåldern, primärt män i sammanhanget, en extremt ohälso och en ohälsodrabbad demografisk grupp som vi vill inspirera och tillhandahålla verktyg till. Och vi har ju vårt mål är ju att det ska vara en röd tråd genom hela våren. Det kommer naturligtvis att ske vissa avstickare, och det finns ju så otroligt mycket som man skulle kunna ändå. Det går ju att hitta kopplingar till en människas hälsa och fitness med nästan allting som vi gör. Men även den här veckan har vi ett oerhört välkorrelerat avsnitt till just Fit 50, ett av de absoluta grundproblemen, och det är ju övervikt.
Precis, och det kommer vi röra oss kring idag, och speciellt den nya trenden som vi ska diskutera då, som är att medicinera bort sin övervikt.
Ja, eller att försöka göra, eller att det finns en enorm business där ute som vänder sig till överviktiga människor, och där då lösningen i väldigt många fall är då att man ska medicinera bort det. Och frågeställningen är då, ska vi verkligen medicinera bort övervikt? Är det verkligen den lösningen som samhället ska tillhandahålla? Är det den vägen vården ska gå? Är det det som vi ska lyfta upp som den ultimata lösningen på ett i grunden oerhört självklart problem i sammanhanget?
Läkemedelsproducenterna tycker ju såklart det, när vi tittar på siffrorna. 1 miljon människor i Sverige lider av fetma. 52% av befolkningen anser sig vara överviktig. Ja, och sen, det är som du sa en väldigt stor marknad. Ja. Och trycket efter de här medicinerna och de här digitala vårdinrättningarna då, som tillhandahåller dem, är ju väldigt stor. Ja, slutsålt
det
preparat
finns,
på alla apotek.
Kort sagt, oerhörda ekonomiska incitament att driva den tesen att det här är mer än något annat ett medicinskt problem, ett mysterium. Hur kommer det sig att man har blivit överviktig? Det här är en konstig sjukdom. Men Eureka, vi har nu fungerande bra mediciner mot det. Vi vill ju ge en nyanserad syn på det här såklart. Men innan vi ger oss i kast med det så har vi några andra ämnen vi ska avhandla. Och först av allt så ska vi presentera poddens huvudpartner. Och den ligger ju oerhört rätt runt det här ämnet. Den ligger väldigt rätt runt hela Fit 50-konceptet. Men vi har ju AceTrack. Och elitista AceTrack är ju ketosmätaren som man blåser i. Man skulle kanske lite vidlyftigt vilja kalla den för det blir inget bra namn där, men den metabola mätaren.
Ja, precis. Den mäter ju andelen aceton i utandningsluften, och av det värdet då kan man dra slutsatser kring sin fettförbränning.
Mm, ja, eller sin annorstädes förbränning. Alltså, bränner man inte fett så bränner man i regel kolhydrater, socker. Så. Och det är ju den distinktionen som AceTrack sätter fokus på. Det är mer än någonting annat. Det är ju inget verktyg som i sig förändrar någonting. Det är ju i sig ingen medicin. Typ, blås i din AceTrack och blås tillräckligt mycket i din AceTrack och du kommer se en stor förändring över tid bara genom själva användandet. Så är det ju inte, utan vad AceTrack är, det är ett verktyg som medvetandegör den metabola processen som man har och hur man kan påverka den genom framförallt det man äter, men också det som man tränar och insikten runt. Och det kommer ju då, där har ju då AceTracks utbildningsorgan eller utbildningsdel som heter elitista en väldigt stor roll i att förklara vad det egentligen är som man mäter och vad metabolism är, och att förklara termer som exempelvis insulin, blodsocker, förklara de funktionerna, förklara hur övervikt uppstår eller hur ohälsa uppstår och till vilka andra problem som en försämrad metabolism är kopplad.
Och vad man kan göra åt det själv då.
Precis.
Och vilket man sen kan använda sin AceTrack till att titta på resultatet, kan man säga.
Så AceTrack är ett mycket, mycket, mycket bra verktyg. Det är en väldigt billig investering. Man kan använda den hur mycket som helst. Den är enkel att ladda, enkel att använda. Det tar ungefär en minut per gång i, så att säga, värma upp, låsa och sen få ett resultat. Det är väldigt intressant och det stärker, som med så många andra liknande verktyg, stärker kopplingen till en insikt om att man i allra högsta grad faktiskt påverkar sig själv med det man gör dagligdags, med de vanorna man har. Och då pratar jag inte bara om mat utan också så, andra vanor som stresshantering, stressreglering, träning, motion, sömn, ilska, frustration, humör och så vidare. Alla de bitarna är ju under, eller är ju sånt som vi egentligen har möjligheten att kontrollera, att styra, att diktera och att påverka väldigt mycket av. Och där har vi också, återigen, där har vi ju Fit 50, insikten att jag har oerhört stor kraft och makt att kunna påverka väldigt, väldigt, väldigt mycket. En del saker kan jag inte påverka. Jag kommer aldrig kunna påverka min kroppslängd, jag kan aldrig påverka mitt grundläggande utseende. Och jag kan inte påverka, jag har en genetik jag är född med, men jag kan i oerhört hög utsträckning påverka vilka gener som slås på. Jag kan påverka mina val, jag kan påverka de 1000 nästkommande måltiderna. Jag kan påverka extremt mycket och det kommer att diktera, det är svårt att dra till med en siffra, men säkert 80-90% av den framtida hälsan. Och inte minst i livskvalitet och framförallt den självkänslan som uppstår genom att vara proaktiv. Känslan av att man inte har gett upp. Jag är inte en person som ger upp. Jag har inte kastat in handduken i mitt liv. Jag gör vad jag kan med det jag har. Och det betyder allt.
Jag har inte lagt mig på soffan och kollat på YouTube.
Nej, precis. Det kan man göra ibland då. Men vi rekommenderar verkligen alla som är intresserade av det här, eller som har det minsta intresse, eller som skulle vilja vara intresserade, som skulle vilja väcka det här intresset, att köpa en AceTrack, att införskaffa en. Gå in på getacetrack.com. Man hittar också adressen via våra kanaler, men man hittar den också via Instagram om man går in på AceTrack då, getacetrack.com. AceTrack stavas ju med C, AceTrack. Och använd koden COLTING, då har man en generös rabatt att inhösta.
Fungerar även på elitista.se.
Där kan man köpa coaching, man kan köpa utbildningar, man kan köpa utmaningar, föreläsningar, webbinarier. Det finns jättemycket material där som så att säga ramar in så att säga den här drivkraften som man vill väcka upp hos sig själv i att förstå vad det är man strävar efter helt enkelt då.
Just det.
AceTrack och Elitista, använd koden COLTING. Vi tackar så väldigt mycket för det här samarbetet. Vi är stora fans.
Verkligen.
Du nämnde någonting om YouTube, Niklas.
Jag gjorde ju det.
Den digitala djungeln.
Du satt ju här innan vi skulle börja spela in och laddade upp någonting på YouTube, tror jag.
Det är ju en del av vår ambition. Vi spelade ju in en kort video igår där vi presenterade, eller ja, förra avsnittet var det. Mm. Där vi spelade in då en kort presentation av podden. Vår avsikt är ju att vi mer och mer också ska verka på YouTube. Men det är ju med olika former av videos och sådär, men det är ju ett väldigt bra verktyg att använda. Men det är ju en digital djungel.
Ja, du satt och svor lite bakom ditt skrivbord där borta, vad som hände egentligen?
Nej, men det finns ju många av den här typen av tjänster ställer ju frågor som är så väldigt märkliga. Alltså som är så här konstigt bakvända. Det finns ju många exempel på det i digitala sammanhang där det är liksom konstiga negationer eller frågeställningarna är konstigt formulerade och det är med väldigt mycket egentligen, allt från träningsappar till träningsklockor till digitala medier, så är det väldigt yxigt. Det finns väl ett stort glapp mellan de som sköter tekniken och de som egentligen borde vara ansvariga för det språkliga.
Det slår mig nu, finns det en del i högskoleprovet med ordförståelse eller sånt, man ska lista ut vad de menar. där den typen av språk förekommer. Det kanske är för att förbereda för det digitala livet.
Men, och det där är väl en sorglig insikt, tror jag, som väldigt många språk, eller som väldigt många litterata kanske människor mer konstaterar då, att det finns en språkutarmning där det ligger ju så kanske inte så högt i kurs med ordkunskap eller om vi vill kalla det för bildning eller ordförståelse, läsförståelse. Det känns inte som det står högt i kurs. Och
jag såg en jätterolig...
Jag bara gissar nu, men det känns ju som det blir sämre och sämre och sämre.
Jag såg en jätterolig meme här under förmiddagen faktiskt. Någon som hade fotat en insändare i tidningen.
Ja.
Så stod det, till alla ni under 37 år, det heter inte egentligen.
Nej, precis.
Apropå det.
Ja. Ja, men i alla fall. Då är det så här att när man publicerar en video på YouTube... Och jag kan ju bara tala utifrån mitt egna lilla konto som jag har då. Jag har publicerat ett antal videos, men inte i någon regelbunden utsträckning. Och så här. Vi har någon video om en fastedag som jag gjorde för ett antal år sedan, som har ändå hyfsat många, ett antal tusen visningar, och typ 8000 visningar. Men, så jag vet inte om det är, om man har, det kanske finns olika former av konton. Jag är verkligen en YouTube-novis på det sättet. Vi behöver konsultera kanske våra vän Love när det gäller de här grejerna.
Ja, han är ju under 37.
Han är ju under 37, precis.
Han är till och med under 27.
Ja,
till och med.
Man vill ställa en del så. Jag skulle ha en konsult liksom för att penetrera de bakomliggande funktionerna och förstå alla de här märkliga valen man ska göra. Och det förändras ju från varje gång man går in nästan. Man ska köpa en annons eller liknande på Instagram, så är det olika. Alltså det förändras jättesnabbt. Så det är, och det förbryllar ju då en då teknikkonservativ individ som jag. Men i alla fall, när man då ska publicera en video, så man laddar upp den då, det är ganska så här self-explanatory hur man gör, men då ska man sen också välja mellan två väldigt konstiga kategorier. Och det är så här, ena kategorin anpassat för barn, eller den andra kategorin inte anpassat för barn. Och då är det så här, det är ju inte gjort för barn, men det är inte farligt om barn tittar på det. Eller så här, det är ju absolut inte, det riktar sig inte till barn, men det är ju okej för dem om de vill kolla på det, för vi har ju liksom inget skadligt här. Finns liksom ingen kategori mitt emellan, och så kan man då klicka sig vidare då, vilket jag har gjort då. Och då är det så här att det har med den amerikanska Federal Trade Commission samt att följa Children's Online Privacy Protection Act och så vidare. Ja, och det är ju jättebra naturligtvis att vi ska skydda barn från skadligt innehåll och så vidare som kan fördärva deras känsliga små hjärnor. Det håller jag verkligen med om. Men tittar man då så här, anpassat för barn, för jag har aldrig vetat riktigt vad jag ska kryssa i här. Anpassat för barn, ja, konstigt ställd definition av den här kategorin. Men då är det så här, exempel på vad som kan anses vara anpassat för barn. Ja, barn är videons primära målgrupp. Nej, barn är inte den primära målgruppen. Men videon är ändå riktad till barn eftersom de innehåller skådespelare, figurer, aktiviteter, spel, låtar, berättelser eller andra ämnen som visar en avsikt att rikta sig till barn. Nej, funkar inte riktigt. Går man in på den andra här då, inte anpassat för barn. Exempel på vad som anses vara inte anpassat för barn: innehåll med sexuella teman, våld, obscena eller andra barnförbjudna teman som inte är lämpliga för en ung publik. Det är vi ju inte riktigt heller.
Nej.
Eller åldersbegränsade videor som inte är lämpliga för tittare under 18 år. Ja, av samma anledning då antagligen. Men så här, jag har väldigt svårt att veta vad jag ska trycka i här.
Vad blev det till slut då?
Jag tror ändå att jag vet faktiskt. Jag tror jag klickar i anpassat för barn. Ja. Eftersom det är ju en barn... Om vi nu hade satt en åldersgräns på den här lilla introduktionssnutten vi gjorde, så hade man ju fått sätta 7 år på den, för jag tror inte ens vi använder oss av något, jag tror inte ens att vi svär i den videon. Jag tror vi har ett vårdat språk faktiskt.
Jag tror inte ens att vi sa som min 3-åriga dotter: jag ska åka jäkla skidor idag.
Ja, precis. Ja. Eller som du för sig ibland, han har lärt sig av sina kusiner. Han säger oh my god, eller så här, oh my fucking god. Det är du för så får man att säga. Så du absolut inte säga förskolan.
Så, Lille blev ju sur på mig för någon dag sedan. Då sa hon det: Jag blir jäkla trött på dig. Eller jag blir jäkla irriterad på dig, tror jag hon sa till och med. Ja, jäkla, det kommer.
Är det någon annan i familjen som har kanske yppat just den frasen som hon har då tagit efter?
I så fall är det ju självklart Sara.
Ja, jag menar det. Det precis, kanske är så att det har yttrats i den så mentala periferin av hennes medvetande.
Ja, jag tror inte att hon har råkat hitta på ordet själv.
Nej, nej precis. Nej. Men det är ett exempel i alla fall, det här med YouTube. Jag bara, ja, här kanske jag har gjort fel. Jag är kanske fel från början här. Jag kanske inte har rätt kategori. Jag kanske ska kategorisera mig själv på något sätt. Eller jag vet inte. Man kan ju bara undra vad... Typ så här... Ja, det kanske skulle finnas fler kategorier så här. Den här videon är eventuellt kontroversiell för vissa känsliga öron och typ, den här videon handlar inte bara om små söta kattungar eller något sånt där.
Nej.
Typ så här, men som den här kavla ner videon jag gjorde, eller kavla upp, kavla ner, kommer inte ihåg vad den kallades.
Nej.
Men en variant på det jag ifrågasätter då, det här kavla upp kampanjen som drevs då, bara för att försöka
egentligen för känsliga grupptänkare.
Nej, är känslig för känsliga grupptänkare eller kan eventuellt resultera i kollektiv mobbing av kontoinnehavaren eller av upphovsmakaren till videon.
Är lämplig för upphovsmakaren att lägga ut, kan leda till mobbing.
Exakt. Det hade också varit en kategori faktiskt. Ja. Typ så här, det ska finnas så här, man ska kunna vara kontoinnehavare och vara så här, jag publicerar enbart fullständigt lealöst material som egentligen i det stora hela handlar om små kattungar som leker eller liknande. Fullständigt harmlöst, som inte kan kränka eventuellt nog. Eventuellt, ja det är klart, det finns ju kattallergiker som kan ta väldigt illa vid sig.
Mm.
Av det säkert också då.
Säkert.
Så det finns ju säkert en målgrupp där också för kränkning eller för eventuellt så.
Ja, sen kanske du inte ska promota sådana rovdjur som äter andra djur heller.
Nej.
Det är kränkande. Det får du tänka på.
Ja, det är väldigt mycket i det. Ja, jag läste ju en intressant artikel. Jag följer ju ett antal publikationer på avstånd. Nu menar jag, Dagens Nyheter har ju blivit väldigt blekt, tycker jag. Nu läser jag den bara digitalt och inte så noggrant som jag gjorde förr i tiden när jag hade papperstidningen. Så där var återigen den konservativa åldrande mannen. Just det här, en bra morgon börjar med liksom en papperstidning som man får bläddra i. Gärna två papperstidningar. Mm. Det har jag ju ändå...
Du verkar obegränsat med tid.
Nej, det har jag ju verkligen inte. Men och nu läser jag ju mera DN digitalt i sängen. Den kommer ju, morgondagens nummer publicerades ju i regel någonstans mellan 21 och 22 där. Så någonstans där innan jag somnar ibland brukar jag läsa liksom morgondagens tidning då, digitalt.
Jag tycker ambitiöst av det. Nu för tiden när du vill dela DN-artiklar med mig så måste du ju kopiera all text och skicka ett mejl, för jag vägrar prenumerera på...
Nej, det tycker jag inte du ska göra heller. Men grejen är ju den att det är ju... den har ju blivit mindre, mer och mer så där likriktad också, och mer och mer väldigt så här politiskt korrekt och mindre positivt provocerande för tanken i att kunna presentera ifrågasättanden eller vad ska man säga, oliktänkande eller spetsig intellektuell formulering runt frågor, utan det är verkligen mycket att slå in öppet mål i sammanhanget då, vilket ju blir i det stora hela meningslöst. För jag menar, det som har hänt, alltså ren nyhetsrapportering, det finns ju många olika organ eller som täcker in det räcker ju att ha läst en tidning för att ha fått i stort sett en bra täckning av de bitarna då. Men sen så...
Tänker man ju sig. Jag letar idag i... Ja, jag vet inte vilka kanaler jag kollar på, men jag ville se om de här stora protesterna i Frankrike om pensionsåldern.
Ja.
På Omni till exempel hittar jag inte ett ord om det.
Nej, det där är ju intressant. Jag vet ju att när jag satt och pratade med... När jag blev intervjuad av då Göteborgsposten, det är ju en annan tidskrift som jag har någon form av... Ja, jag har en prenumeration, så får man en sån här morgonrapport. Och det är samma med Svenska Dagbladet. Får jag ett mejl med liksom... Och de också, ibland länkar de till... annan press också, typ utländska artiklar som är, så det tycker jag är läsvärt, och det är ofta, ganska ofta som jag klickar på någonting och går in och läser. Oftast är det länkat till någonting väldigt intressant. Det kan vara egentligen vad som helst, oftast engelskspråkiga tidningar. Det kan vara The Guardian, New York Times eller någon annan publikation från Australien. Det kan vara allt möjligt. Men jag vet att när jag blev intervjuad då av Göteborgsposten, och det hela temat var väl där liksom att så här, ja, jag är inte så kontroversiell, den extremt kontroversiella Jonas Kolting då.
Mm.
Så pratade vi lite grann om media, och så fick jag lite grann så här, ja, men jag tror vi pratade om myndigheter också, och myndigheter och makt, och det var det väl lite grann det här med kött, och jag tror även då vaccin, även om inte det var uttalat, att så här, ja, nej, det finns allt fog i världen att ifrågasätta makten. Det finns allt fog i världen att ifrågasätta, alltså, det, allting som historien visar oss är att vi måste ifrågasätta eller måste ha ögonen på makten och kräva saker av makten och ja, ifrågasätta den och hela tiden utmana makten.
Och det är lite och fråga varför också.
Ja, och fråga varför.
Ja.
Och fråga varför och inte bara godta och att liksom inse att makten är ju en mängd tjänstemän som vill ha ryggen fria och i ett debattklimat där oliktänkande åsikter allt mindre uppskattas och det visselblåsare i allt högre utsträckning liksom det plattformeras och får betala ett pris om de inte hamnar helt rätt i tiden, som exempelvis ja, hon som sen kom att ge namnet åt Lex Sara eller liknande, där man avslöjar andra liksom oegentligheter i sammanhanget. Men så finns det alla skäl i världen att ha ögonen på makten och att inte bara acceptera förbehållslöst vad som dikteras och så vidare. Jag menar, inte en diktatur i världen hade ju någonsin fallit om inte folk reser sig upp och protesterar eller agerar. Någonstans här, makten är ju till för folket. Folket är inte till för makten. Men det har blivit väldigt mycket tvärtom i sammanhanget då.
Vad tyckte GP-reporten?
Nej, men då pratade vi om det här med media och så vidare, om medias rapportering och så vidare. Och att jag tror att han drev väl tesen att exempelvis public service var väldigt mycket sådär neutralt, vilket ju jag starkt ifrågasatte. Och alltså jag sa, det är det ju absolut inte, därför att bara genom att någonstans göra en selektering kring vad som presenteras som nyheter så finns det ju liksom ett jäv eller en förhandsidé om vad som ska vara intressant att visa upp och så här. Om man har 25 minuter rapport plus 5 minuter lokalt då, men om du har 25 minuter rapport och kanske 35 minuter aktuellt och så vidare, så är det klart att man gör en ganska strikt selektering av vad som är nyheter och vad som inte är nyheter. Vad ska egentligen få plats i programmet och hur ska det vinklas och hur ska det presenteras och så vidare då. Och det är klart att det är fullständigt omöjligt att hålla det helt och hållet oberoende eller helt och hållet någonstans finns det liksom en förhandsidé av vad som kvalificerar i sammanhanget eller hur man presenterar olika saker och hur man vinklar. Och det finns ju otaliga exempel på hur man har liksom med rubriker eller hur man går in i en nyhet och presenterar den, hur man liksom redan där och satt tonen för vilken liksom om det är någonting som är positivt eller negativt och så liknande då.
Mm.
Och det är ju naturligtvis det är väldigt intressant. Exempelvis
och det är ju människor som tar de besluten och de är ju inte oberoende.
Nej.
Ingen människa är oberoende på det sättet. Och det finns väl ganska mycket röster som har höjts.
Janne
Josefsson bland annat. Om att det är väldigt vänstervridet i public service. Nu är ju hela Sverige vänstervridet. Vi har ju bara sossepartier till exempel. Ja. Så att det är ju inte så konstigt kanske.
Absolut. Och det må väl vara hänt. Men just det här att det är ju det jag menar i att vara kritisk och granskande och ifrågasättande. Istället för att stilla tigande bara säga så här. Ja nej, det är klart att det är helt neutralt. Det är klart att de sitter inne på en absolut sanning här som de presenterar. Och det, så här är världen exakt så som den visas upp här i rapporten eller aktuellt. För det är ju en förlängning av den svenska staten och public service, våra skattepengar. Det är ju nästan en debil ingångsposition att anta, så att man bara säger ja, jag sväljer allt det här, alltså, utan att ifrågasätta, det här är sanningen. Jag menar, även där är ju så här att ifrågasätta eller att vara åtminstone kritiskt granskande och att använda sig av sitt egna kritiska tänkande, det är ju väldigt mycket det handlar om i sammanhanget. Alltså det handlar ju inte om att vara en samhällsomstörtare kanske, eller att vara en anarkist, eller att inte ens att vara en rättshaverist, utan att vara kritiskt tänkande och att förstå att det handlar bara om människor. Det handlar bara om människor med en egen karriär att tänka på, människor med egen prestige, människor som ska ha lön varje månad, människor med egna familjer att försörja, människor som absolut aldrig är fria från egen nytta, människor som är rädda, människor som vill hålla sig väl med sin community och sina kollegor, människor som vill vara omtyckta, människor som vill avancera i sina yrken och i sina positioner, människor som vill tjäna mera pengar och så vidare och så vidare, och så vidare, som vill hålla ryggen fria. Väldigt få människor har ju det i sig att de ska gå på sån här Don Quijotsk liksom mission, bränna alla broar och fäktas mot alla väderkvarnar som finns liksom utifrån någon moralisk eller filosofisk övertygelse. Det är ju ytterst få som har det liksom det i sig, typ att min egen personliga individ är ointressant, vad som händer med mig är ointressant, jag gör det här för de större frågorna eller för sanningen eller för rättvisa eller vad vi nu ska säga. Alltså, det är ju, och speciellt inte i Sverige. Vi är ju så jävla bortskämda liksom, och redan liksom, att allting ska fungera och sådär. Vi är ju inte tränade i att ta strid för saker på det sättet.
Det var ju anledningen till att jag ville läsa om fransoserna nu. Jaha. 400 000 människor ute och protesterade för att de ska höja pensionsåldern från 62 till 64. Vi saknar lite av det, som sagt.
Ja, jo, fransmännen är ju heller, men just i den sakfrågan får jag ändå säga att de var absolut fel. Jag menar, det blir lite såhär, vart ska pengarna komma in i systemet liksom? Jag menar, precis varandra än i Frankrike kommer ju vara över 62 år snart.
Ja.
Eller liksom, vilka är de här millennie-människorna, eller millennie-ungdomarna som ska försörja den här vindrickande pensions...
Jag förstår ju att de inte vill gå i pension senare, men... När vi öppnar upp våran franska gren av Fit 50 så ska vi nog få ordning på dem så att de kan jobba lite högre upp i åldern, ja. Så att de här krympande generationerna som kommer efter oss inte behöver bära så tungt lass.
Nej, men det där är väl lite så här också. Jag kan ju förstå till viss del, och det beror ju verkligen på vilket yrke man har. Jag fattar ju att om man jobbar som renhållningsarbetare eller man jobbar i ett fysiskt slitsamt yrke, man är undersköterska eller liknande.
Eller står i en fabrik eller...
Ja, det förstår jag ju, att det finns liksom en gräns där kroppen verkligen tar styrk och där det är skönt. Och sen är det väl lite grann så att någonstans är det avtalat kanske att när man väl börjar att liksom, man har den tidsramen i sig själv. Så här, ja, men jag ska jobba tills jag är 62 och därefter vi tar då den stora ledigheten där livet ska njuta, så man ska göra det ena efter andra och så vidare. Då. Och att sen då för, det är lite grann som att vara dömd till 8 års fängelse och så bara, nej, du får 3 år till.
För väldigt många känns det nog så.
Ja, kanske. Samtidigt är väl den vissa verkligheten. Att, men, ja, och sen ligger det väl i det också liksom att man tänker sig i vårt Fit 50-perspektiv nu som är de glasögonen vi har på oss i mångt och mycket nu, så vill man ju tänka sig att människor i hög utsträckning jobbar med saker de tycker om och vill jobba eller vill fortsätta att producera. Så att återigen, det finns ju många yrken som människor behöver ha. Vi behöver ha renhållningsarbetare, vi behöver ha människor som jobbar med underhåll och på gatukontor och så vidare. Och jag har all förståelse för att det finns en gräns för vad man klarar av. Men, eller att åldern tar ut sig rätt. Det är inte rimligt att man säger bara 62, 64, 67, 70. Nej, men man når kanske en gräns där liksom. Så att det är en komplex fråga, men det är ganska lustigt. Fransmännen reser sig verkligen. De har ju det i sig på ett helt annat sätt.
Jaja.
Och där är det lite grann så här också i Frankrike, åtminstone min erfarenhet av fransmännen och efter att ha varit i Frankrike hyfsat mycket relativt sett under perioder av mitt liv då, att där blir man ju inte betraktad med skepsis bara för att man höjer rösten lite eller för att du agerar eller liksom för att du visar din upprördhet eller för att du blir kolerisk.
Nej,
det är ju inte, det är ju
snarare tvärtom.
Nej, det är ju ett sätt att med eftertryck visa din åsikt eller att det finns en höjd för liksom, finns en höjd för att för humör helt enkelt, utan att för den delen behöver inte urarta i våldsamheter eller påhopp, men att man uttrycker sig i affekt, för att du kan ju fortfarande vara vältalig när du talar i affekt. Det handlar ju inte om att jag slår dig på käften för att jag tycker annorlunda, men jag kan verkligen med ord uttrycka min absoluta motsatta ståndpunkt. Och sådär. Det har vi ju inte riktigt i Sverige. Vi är ju så tränade i konsensus. Jag undrar om det är det som gör att vi har blivit ett land av lite mobbar av oliktänkande i sammanhanget då.
Det är inte omöjligt. Just den problematiken finns väl i stor utsträckning i hela västvärlden just nu då, ur den synvinkeln som vi kommer att prata om det nu då.
Vi sa ju det, vi pratade kort igår om vi pratade lite grann om det här med den nya regeringen igår. Eftersom vi har träffats på ett tag och vi brukar ju alltid avhandla ganska mycket samtida händelser som kanske inte landar i podden, men vi gör ju det privat då. Så just den här reflektionen runt hur har regeringen egentligen skött sig fram till nu. Nu kanske de tog över lite grann, de tog över Sverige i en svår situation, det ska man ju vara på det klara med. Men det här enorma fjäskandet för Turkiet är ju väldigt märkligt exempelvis. Det här liksom att, det är inte snyggt att hänga en docka på Erdogan upp och ner liksom. Men det är ju att göra typ narr eller satir eller att håna en utländsk politiker. Ja, det har vi ju all rätt att göra i Sverige. Det är ju liksom hela någonstans, det är ju någonstans är ju det grundbulten i den svenska yttrandefriheten. Så här, ja, det kan man ju tycka att det är lite skabbigt eller det är lite så här, ja, det är ju inget det är ett lågvattenmärke möjligtvis, men det är ju absolut tillåtet och liksom så här, det ska ju bara vara en utrikesminister att säga så här, ja, Det är det fina med Sverige, så får man faktiskt göra. Like it or not, liksom. Hade ni hängt upp en docka på... Det är inte så att folk hade gått ut och protesterat om någon hade hängt en docka på Ulf Kristersson någonstans. Det är inte så att folk hade gått man ur huset med plakat på gatorna i Sverige.
Det är ett problem i Sverige, den... Ja, men mesigheten som vi har jämfört med.
Undfallenhet, en sån jävla undfallenhet.
Ja, men jag läste en... Nu kommer jag inte ihåg vart jag läste den. Det var en intressant ledare om... Ja, om demokratin då, bland annat. Jag sa ju det innan valet också, det kommer inte bli någon skillnad med en ny regering liksom. De kommer vara lika dåliga som de andra. Hela valet är bara att lova massa grejer för att folk ska rösta på dem, och sen kan man skita i det efteråt. Och de partierna vi har i Sverige, de skiljer sig ut så otroligt lite från varandra, så att jag tror att det ska bli några större skillnader för att man röstar på andra sidan.
Nej.
Det är ju löjligt. Men det ett annat problem som de tog upp i den här ledaren då är ju att det finns inget sätt att ställa politiker till svars i Sverige.
Ja, vi har ju inget tjänstemannansvar bland annat. Det är ju en förlängning av politiken.
Ja, och svenskar går och bara knyter handen i fickan ändå. Liksom. De gjorde inte som de sa. Vi utkräver aldrig något ansvar från politiker egentligen. Eller varken på riksnivå eller på kommunnivå eller lokalt.
Nej. Men det enda nu då som jag kom att tänka på igår när vi pratade om regeringen, som var det enda, jag ska inte säga så, de gör väl sitt bästa. Jag tycker det är lite pinsamt med det fjäskandet för Turkiet bara i sammanhanget liksom. Någonstans tycker jag inte att man kan sänka sig till en så låg nivå i sammanhanget. I så fall handlar det om andra länder som har sätta press på Turkiet av olika skäl. Och då får USA sätta press på Turkiet, men att vi ska inte be om ursäkt för vår svenska yttrandefrihet eller någonstans på det sättet. Men i alla fall, de har ju tagit ett kraftgrepp eller tagit initiativ för att utreda den så kallade woke- och cancel-kulturen på svenska lärosäten, svenska universitet, i svenska universitetsvärlden.
Det är nog väldigt viktigt för Sverige i framtiden att universiteten ägnar sig åt det de ska göra och inte någonting annat.
Och att ägna sig åt att värna den akademiska friheten då.
Mm.
Om att det då inte ska finnas politiska vinklingar eller påbud eller krav på hur exempelvis forskning ska göra. Det här med att det ska finnas ett genusperspektiv då på allting som forskas eller på allting som på all utbildning och så vidare.
I förlängningen är det den svenska friheten i det klimatet som vi ser globalt i framtiden, där där det globala handelsnätverket kanske kommer falla sönder mer och mer, och vi kommer behöva att producera mycket mer av det vi behöver själva eller med våra samarbetspartners i västvärlden för att ha de sakerna vi behöver ha.
Precis.
Jordbruk och allt sånt. Och det är, för den utvecklingen ska gå framåt, så måste ju folk på universiteten ägna sig åt det.
Just det.
Och inte det andra.
Inte politisk programmering eller politisk indoktrinering. Men om du studerar på KTH och du ska göra en studie eller forska om hållfasthet i ett material, så tycker man att det är rimligt att man gör det utan att man behöver pådyvla ett genusperspektiv på den forskningen.
Så,
i sammanhanget.
Helt självklart.
Man kan tycka att det är rimligt. Men det vi pratar om då, den här debattartikeln då, nu gjorde vi en långrandig liksom ingång in i det här, men det kommer en debattartikel i GPS, det här nyhetsbrevet som jag får varje morgon då, som jag
vill bara tillägga att vi inte är långrandigare än vanligt.
Precis. Men det är deras Göteborgspostens ledarskribent då, som heter Adam Tveiman, som skrev en debattartikel som han döpte till "I Sverige mobbas oliktänkare". Och då är det ju primärt, den akademiska världen som han tar upp, men också i liksom covid och den här pandemikontexten som han börjar med att prata om den här epidemiologen och barnläkaren Jonas Ludvigsson, som publicerade en studie att ett extremt få barn i Sverige under pandemin hade insjuknat i covid-19 trots att skolorna förblev öppna. Och det var så sent som i januari 21 och tydligen en mycket kontroversiell ståndpunkt, så kontroversiell att gjorde Ludvigsson till en måltavla för trakasserier och hat under en längre tid. Alltså han blev ju kallad för massmördare i det stora hela. Egentligen då. Det är ju ett exempel. Och sen så pratar han mycket om i den akademiska världen. Han nämner exempelvis då Sara Kristoffersson, professor i designhistoria vid Konstfack. Då, hon invände mot påståendet att det skulle ha varit något rasistiskt med namnet Vita havet som en sal på Konstfack bär. Mm. Eller bär eller bär eller bar, jag vet inte om man ändrade det, typ skulle döpa om det till Brunavet eller någonting, jag vet inte hur det blev med det där. Men 44 kollegor skrev ett öppet brev till studenterna i vilket de tog avstånd från Kristoffersson, som de menade ägnade sig åt maktutövning som skadar förtroendet i relationen mellan studenter och lärare. Det här är ju liksom cancel of woke i sitt absurdum, men det är uppenbart att det pågår i många olika sammanhang. Det finns ju många, många, många exempel på det här. Det finns ju ett intressant avsnitt med en psykologiprofessor från Lunds universitet som skulle göra en övning med sina psykologstudenter i vilken han hade använt något exempel från Jordan B. Peterson. Det handlar ju liksom att kunna som psykologi eller som psykologstuderande att kunna ta en motparts berättelse på ett neutralt sätt för att kunna hjälpa vederbörande eller att kunna acceptera jag är med de här problemen. Mm. Typ, jag menar, om du kommer till mig, att vara psykolog förutsätter ju inte att det kommer en person med identisk historik som jag har med samma åsikter. Och så, vad är det vi ska prata om då? Eller vad ska jag hjälpa vederbörande med? Liksom? Men att kunna liksom, ja, vad är min uppgift som psykolog helt enkelt? Det är att kunna sätta mig in i din situation och i din berättelse och i din problematik och att liksom kunna ge referenser någonstans, en kontext, en förståelse, en insikt, en djup människokännedom eller att erhålla det på något sätt. Liksom. Och det handlar väldigt mycket om att kunna tänka utanför sina egna ramar naturligtvis. Mm. Och att kunna i så fall kritisera eller verbalisera olika saker utifrån olika perspektiv och att kunna analysera olika skenor och så vidare. Då. Men att, jag menar, som jag förstår det så blev de här studenterna så otroligt provocerade, eller några av dem då, bara genom det faktum att det var Jordan B. Peterson och vad man ansåg att han stod för då, utan att han satt in för 5 öre i sammanhanget då. Mm. Varpå han då fick ju löpa gottlopp från sin institution, som jag förstår det, och inte längre jobbar där. Eller hur skolan då, rektor, typ, ja, du vet, ryggradslösa ämbetsmän naturligtvis, som nästan alla är idag, liksom, inte någon som helst ryggrad eller moral eller stolthet att kunna stå upp för saker och ting och kalla en spade för en spade, utan då naturligtvis då tar till blåser för ett rätt och så hoppar man på läraren då, alltså hålla sina jävla woke-studenter nöjda. Utan att se till, vänta lite nu här, vi har ju en extremt kompetent lärare som har extremt höga vitsord, som är extremt omtyckt, och så har vi här, nu har vi 2 studenter här som kritiserar utifrån någon egen politisk ideologisk programmering, ja, låt oss deplattformera läraren, istället för att säga så här, ursäkta, jag tror inte ni passar här på psykologprogrammet, jag tror inte ni är lämpliga för det här, uppenbarligen klarar ni inte av intellektuella utmaningar och så vidare. Mm. Och det är ju ett väldigt bra exempel, och det är ju exakt sånt som han nämner i texten här då, i sammanhanget. Och han avslutar texten på ett väldigt intressant sätt då, och pratar just om det med forskning. Mm. För oftast så kommer det ju upp i sammanhang som vi annars diskuterar. Det kan vara allt från kött till, vi har pratat kort om miljö och så vidare, liksom att ja, forskningen visar, du vet, det finns alltid besserwisser som liksom ska, världen är bara sån som forskningen har visat. Men sanningen är ju att väldigt mycket forskning uppenbarligen inte kommer fram, för den är obehaglig, eller den går mot ett narrativ, eller den sticker mot strömmen. Och återigen, att förstå att forskare är bara människor som alla andra, de vill inte alla bli påhoppade, eller kalla det för mördare, eller bli deplattformerade, eller bli av med sitt jobb, eller få personangrepp eller hatmejl. De är människor som alla andra också. Mm. Det är liksom inte en AI-tjänst som sitter och producerar forskningen. Liksom. Det är människor bakom allting. Men han avslutar med att säga så här då, att men det som händer Ludvigsson får nog en och annan akademiker att tänka till. Är det värt att presentera kontroversiella forskningsrön eller berätta om dessa för medier om konsekvensen kan bli trakasserier, mobbing från kollegor och utfrysning? Och i förlängningen då att bli av med sitt arbete eller ja, och så vidare, bli av med sin inkomst eller att bara bli associerad med just den frågan, oberoende om man har en kanske 30 år lång framgångsrik karriär med en enorm kompetens. Mm. Allting blir reducerat bara till det. Det lilla, lilla, lilla. All association är bara det. Det är intressant.
Det är väldigt intressant.
Och väldigt otäckt också.
Ja, och det är ju väldigt tydligt exempel ur nutiden.
Ja, och det är mer än något annat skrämmer mig eller stör mig eller oroar mig eller är ett stort irritationsmoment. Jag vet inte hur man ska uttrycka det riktigt, men det är väldigt obehagligt i alla fall.
Jag tycker att de tendenserna är ju ännu obehagligare i det klimatet som vi befinner oss i världen just nu. Där det krävs mycket mer pragmatism och tydlighet, tycker jag.
Ja, framförallt krävs det ju väldigt mycket kritiskt tänkande, och det krävs, vi pratade om det i något tidigare avsnitt, men en hög, att vara generalist är värt mycket, att ha en hög generell allmänbildning där man kan lite grann om ganska mycket, där man är lite bevandrad i historia, där man är lite bevandrad i religion, där man är lite bevandrad i statskunskap, där man är lite bevandrad i sociologi, där man är lite bevandrad i psykologi, där man har en hyfsat hög allmänkännedom, då kan man sätta saker i ett lite bredare perspektiv och kan använda sitt egna kritiska tänkande för att ställa sig frågan, låter det här rimligt? Låter det logiskt? Låter det önskvärt, sanningsenligt? Eller det finns många frågor man kan ställa sig och komma fram till olika slutsatser, och man kan hitta argument för att tala i sak om vad det nu är. Eller man kan åtminstone formulera en åsikt som kan ha en bra grund att stå på, som sen då kan mötas som en annan åsikt.
Precis.
Som då man kan känna, om man nu betraktar om en sån diskussion, så kan man då säga okej, jag hör vad han säger. Det låter så här, alltså det bygger upp, det är så någonstans insikter liksom byggs upp. Men idag är det ju väldigt mycket så, han är dum, eller man vill ju sätta, man vill ju ha den här brunsmetningen, eller man vill liksom så här, han är fel, bara han ska bort, han ska tystas. Låt inte honom ha en plattform att tala från eller någonting. Hans åsikter kränker mig, eller jag tycker inte som han, så därför ska han hålla käft, eller och så vidare då.
Jag tänker passa på att ge ett poddtips här apropå det du precis sa då, från Joe Rogans podcast, en av de personerna som folk har velat tysta, ja, av någon anledning. Han hade en just generalist som gäst ganska nyligen som heter Peter Sagan, som är nog ganska känd, och han förklarar mycket saker kring det som sker i världen just nu. Jag håller inte med honom om allt han säger, eller jag är mer tveksam till vissa saker han säger och kanske är mer på hans spår på andra saker, men han är väldigt intressant att lyssna på i alla fall. Mm. Och han är just en generalist som analyserar geopolitik och annat. Superintressant. Jag kan tyvärr inte säga vilket nummer det är på Rogan, men Peter Sagan, Z-E-I-H-A-N.
Ja. Jag tror vi har diskuterat det vid flera tillfällen tidigare, men den här oförvitligheten då som förväntas av makthavare, politiker, offentliga personer och så vidare och så vidare, den är ju fullständigt orimlig. Alla människor som hamnar i någon position har ju en historia, en historik. Jag menar, alla människor har väl, eller ja, den absoluta majoriteten i alla fall, jag ska inte säga alla, för det är en överdrift, men den absoluta majoriteten, 99,9% av alla, har ju varit berusade vid något tillfälle, sagt dumma saker, uttryckt sig felaktigt, gjort saker som man har ångrat, kört för fort, varit elak mot någon, surfat porr, tjuvrökt, eller vad fan som helst liksom. Vi kan ta alla möjliga saker som folk har moraliska betänkligheter mot. Alla har gjort det.
Eller
något av det, eller mycket mer än så. Det är fullständigt orimligt att förvänta sig oförvitlighet. Så här, vad är det vi ska vi ha Jesusfigurer i de här olika sammanhangen? Du kan gräva fram smuts om varenda människa som finns, där man kan hitta någonting, där man kan vinkla till det som blir ett jävla ankare som sänker den personen, och som man kan använda som argument för att titta på honom, han är helt olämplig för det här. Det är olämpligt att ha en sån person som har gjort det här. Som har gjort vad då? Du vet så här, vi pratar ju inte om människor som är dömda för så här, till ett brott eller som, alltså,
ja, det hade vi ett exempel på nu med den nya centerledaren, och det är ju samma sak där, men han är ju dömd för sitt brott.
Ja, han har ju sonat det här brottet,
och det var när han var ung, och det, men det sker från båda sidor i den politiska debatten, att man försöker smutskasta folk på det sättet. Jag är absolut ingen centerpartist eller tycker något bra om centern, men att man ska hänga upp sig på de detaljerna, det blir liksom,
nej, så länge
varför ska vi ens, det är sandlåden nivå på allting liksom.
Ja, men okej, så länge det finns en viss transparens, och så länge man inte försöker förneka det, eller dölja det, eller ljuger om det, eller vad det nu än må vara. Men det är ju det här, det är ju det jag menar liksom, att man är så rädd idag som om vi nu kallar det för makthavare, och då är det egentligen alla som är i någon form av tjänstemannasituation, eller det kan vara att, ja, från att vara i en ledande position där man bestämmer varandra, i det här fallet den akademiska världen, man är rektor eller vad det nu är. Det finns, liksom, finns en sån rädsla i att man måste vara fullständigt oförvitlig, därför att man är så oerhört rädd att bli neddragen ifrån sin med det här ankaret som ska fästas på en ifrån sin då upphöjda position eller sin då relativa maktposition i sammanhanget, där det finns inget utrymme för absolut någonting i sammanhanget. Och det är ju absurt, för det är inte mänskligt. Det är inte att vara människa. Det är ju den absoluta motsatsen. Det är att förvänta sig att människor ska vara AI-botar liksom, i sammanhanget. Mm. Så jag kan ju uppskatta i många sammanhang människor som bara lägger alla korten på bordet. Det finns ju en del exempel på sådana politiker genom tiderna som bara åkt fast för kokainmissbruk och rattfylla och liksom, eller vad det nu än må vara. Jag säger inte att det är någonting, det är inte önskvärt naturligtvis, va? Men som gör avbön och som bara, jag är människa som alla andra, jag ångrar det här. Som alla människor, jag har gjort saker de kan ångra. Men det innebär ju inte att man kanske gör ett sämre jobb i sin politiska situation. Liksom. Det tar ju liksom, det är klart att man som socialdemokrat hänger upp sig på när Mona Sahlin liksom köper Toblerone på tjänstekortet eller vad hon gjorde, eller inte betalar sin kvarskatt i tid, eller alla möjliga sådana oegentligheter. Det är ju slarvigt naturligtvis, och det kan man ju alltid då ifrågasätta, hur bra är man på. Men jag menar, det är inte så att hon ska betala in svenska statsskulden personligen, det är inte så att hon ansvarar för det personligen. Det är inte så här, fan, du glömde ju Mona betala in statsskulden i tid. Ja, det ser man. Hon är ju lika slarvig med Toblerone-kvittorna eller vad det nu var. Men, så här, det är inte så en sån position fungerar. Det betyder inte att man inte är lämplig att ha en vision, att leda människor i ett sammanhang, eller att ha en tydlig riktning, eller att vara passionerad runt ett arbete. Sen har man ju personliga i sin person olika vita fläckar i beteende och svagheter. Det har ju alla. Det har ju alla, men det har ju lett till att folk vågar fan inte säga flaska en gång i något sammanhang. Och det är ju oerhört bekymmersamt, därför att vad leder det till? Det leder till att högröstade känslomänniskor som driver någon form av politisk agenda får fritt spelrum att bara diktera verkligheten. Det är sinnessjukt. Och där, ja, så one up där för regeringen, att de ändå på något sätt adresserar, jag vet inte vad det kommer leda till, men att de ändå adresserar den här frågan, att den här woke och cancelkulturen måste ändå stävjas, och att vi måste liksom, den akademiska friheten då, som man så ofta pratar om, måste skyddas och premieras. Det är liksom huvud uppgiften för en akademisk inrättning, det är ju att värna den akademiska friheten och att utbilda enligt uppdrag, faktiskt då.
Då håller vi tummarna att det kommer leda till någonting bra i våra ögon då. Och nu börjar vi faktiskt bli lite långrandiga då, så att jag tycker att vi går vidare till våra partners.
Det gör vi.
Den här veckan har vi med oss Apollo och Apollo Sports.
Vi spelar ju in ett avsnitt i förväg för nästa vecka, för då är inte jag hemma, Niklas.
Nej, just nu när folk lyssnar på det här ligger du antagligen och solar dig. Eller jagar ett barn.
Ja, eller kanske i en ännu härligare vision om framtiden, simmandes i en utefemtiga.
Ja.
Omgärdad av varmt blått vatten och påstekt av en härlig, hälsogivande solstråle. Ja. Faktiskt.
Eller kanske där nere i havet. Vad heter det havet?
Röda havet.
Röda havet.
Ja. Det, den möjligheten finns också. Mm. Jag ska åka till Aquavista, eller jag åker till/är då, ja, på Aquavista powered by Plaitas i Hurghada, Egypten, en av Apollo Sports många fina semesteranläggningar. Men det är inte bara semesteranläggningar, utan det är semesteranläggningar, deluxe semesteranläggningar med det aktiva temat, det hälsosamma temat. Det här är alltså semesteranläggningar som har allt det som semester ska ha. Jättefina boenden, jättefin buffémat, fantastisk service, bra logistik, men också möjligheten att aktivera både den hårdsatsande idrottaren, och då pratar vi Daniel Stålnivå OS-guld, som vi då har sett köra hantelpress med 200 kilos hantlar, eller vad säger jag, på Plaitas på Ventura. Eller då den hyfsat ambitiösa Fit 50-motionären som jag. Eller bara familjen med två barn, som vi också är. Där man ska kunna aktivera både mamma, pappa och barn på ett härligt sätt. Och få allt det här underbara som en semestervecka, träningsvecka i solen kan ha. En hälsovecka för återhämtning och regenererad energi. Och det är Apollo Sports absoluta mästare på och absolut tveklöst bäst på marknaden. Så att just nu så är det väl Aqua Vista i Egypten som är väldigt populärt. Annars är det ju året runt faktiskt Plaitas på Fuerteventura. Det är ju huvudanläggningen där det finns hur mycket saker som helst att göra. Likaså på Aqua Vista. Alla de här ställena har veckovisa scheman med aktiviteter som så att säga anläggningsguider håller i. Det kan man allt ifrån solhälsning på morgonen till crossfitpass, yoga, promenader, vandring, cykelturer, simcoaching. Ja, det finns hur mycket som helst att göra. Man kan hålla på hela dagen med aktiviteter om man vill. Och sen finns det cykeluthyrning i regel, tennisbanor, paddel, fantastiska simmöjligheter, jättefina gym både inomhus och utomhus och så vidare och så vidare. Så att på alla sätt och vis alldeles enastående. Både jag har ju varit på många anläggningar, du har ju varit på alla anläggningar likaså.
Det är fantastiskt.
Ja, visst är det. Mm. Så att för den ultimata familjeresan, semesterresan, träningsresan, hälsoresan, gå in på apollo.se. Surfa in på träningsresor. Titta på alla de här fina anläggningarna. Det finns någonting att välja på under hela kalenderåret. Alla anläggningar är ju lite annorlunda. Destinationerna ligger på i olika delar av Europa och ja, världen, eller ja, Afrika, Egypten i alla fallet då. Men alla har sina unika kvaliteter som gör dem väl värda att besöka. Jag kan inte nog rekommendera Apollo och Apollo Sports. Så att, tack Apollo.
Tusen tack. Den här veckan har vi med oss No Bond Beauty.
Det här enastående svenska hudvårdsmärket som producerar, som har talg som huvudingrediens i sina produkter, i sina hudvårdsprodukter.
Fantastiskt. Vad är det mer i dem egentligen?
Det är egentligen bara lite essens för att de ska dofta gott. Men faktum är att de är så naturliga och så ekologiska att de hade i princip kunnat kvalificeras som livsmedel.
Har du testat att äta något av
Nej, jag har inte varit nödgad. Så påvärt har det ändå inte blivit att jag behöver äta min No Bond Beauty, typ så här body butter eller hudkräm, head to toe. Så långt har jag inte behövt stäcka mig, men man känner verkligen när man använder dem. Och nu är jag så här, jag är expert på ett fåtal saker, annars är jag väldigt mycket generalist, men jag är lite grann av en expert på simcoaching, det får jag nog ändå säga. Jag är lite grann av en expert på triathlon och triathlon coaching, och jag är lite grann en expert på hudvårdsprodukter. Eftersom
du menar på torr hud?
Jag har alltid haft lite grann en fixering att smörja in mig, och det kommer väl av den här barndomen då, spenderad i timmatals varje dag i klorfyllda bassänger, och jag har alltid velat ta väl hand om min hud och min hy. Jag har aldrig någonsin använt en produkt som är så bra som No Bond Beauty, helt ärligt. Jag har sökt det här samarbetet. Det är inte så att det är inte så här, det här är verkligen ingen köpt reklam. Det här är en helt faktiskt gratis reklamspot, om jag ska vara helt ärlig. Jag älskar No Bond Beauty. De gör fantastiska produkter och funkar precis lika bra på ryggen, på magen, på benen som i ansiktet. Det är en enastående kvalitet. Nästan allt annat som produceras och som görs är kemiska cocktails, och en del saker är ju absolut skit, rena skiten. Det här är top notch quality. Det här är också en, det här finns ju också, Niklas, utifrån när vi pratar om det här head to toe animal based. Vi pratar om det ekologiska perspektivet, att ta tillvara på hela djuret. Talgen är ju ofta någonting som i många sammanhang går raka vägen till dumpen eller till komposten eller till förbränningen eller vad man ska säga. Man använder det inte, men här använder man alltså talgen ifrån de här ekologiska svenska nötdjuren. Och gör då en produkt som inte kunde vara bättre lämpad för vår mänskliga hud än vad den är faktiskt. Så att,
den är ganska carnivore kan man säga. Ja, ko på insidan, ko på utsidan.
Ja, precis. Så att för er som känner att ni ofta dras med lite så här torr, kanske kliande hud, eller som bara liksom vill ha den här sköna, mjuka känslan i huden och i hyn, för det är också en fantastisk ansiktskräm. De har kommit med många nya produkter också. De har ju det här stiftet bland annat. Alla våra deltagare får det här stiftet som man kan då kleta exempelvis. Jättebra när man tränar, om man simmar i saltvatten, eller ja, man får lite så här problem med skav i armhålan. Superbra. Eller man får skav i ljumsken när man springer och åker skidor. Så de har inte bara liksom den här generiska hudkrämen då, utan de har lite andra produkter också. Men No Bond Beauty, svenskt företag, stöttar det, supportar det, fantastiskt. Det finns en kod man kan använda som heter Jonas15, som ger då 15% rabatt följaktligen. Gå in och kika på det här. Det är ett fantastiskt företag som vi verkligen vill lyfta och stötta, och deras produkter är grymma.
Verkligen. Missa inte No Bond Beauty. Övervikt har blivit en ny marknad för onlineläkare, Jonas.
Det är väl bra.
Ja, är övervikt egentligen ett medicinskt problem, och är läkemedel den vägen som vi ska gå i framtiden för att stävja människors övervikt, eller då som epidemi sett, som det verkligen är? Att det är lösningen på problemet?
Det finns säkert övervikt som är ett medicinskt problem för en del människor, det tror jag. Men om man ser till den stora massan då, den stora växande massan av folk som anser sig lida av övervikt, 52% av Sveriges befolkning, 58% av männen, och jag tror det är 16% som lider av riktig fetma. Och de blir bara fler och fler. Den epidemin är ju inte ett medicinskt problem. Det är ju ett livsstilsproblem.
Ja, det är ju ett stort samhällsproblem, mer än någonting annat. Ja, ett livsstilsproblem. Och det är också intressant när vi pratar om övervikt, och man har ju definitioner kring det här. Definitionen kring fetma, vad är fetma, vad är övervikt, och jag är också ganska säker på att de här gränserna för när en person anses överviktig, att de också sakta men säkert har flyttats lite grann framåt och uppåt. Alltså, det nya normala, vad är det egentligen? Det nya normala är ju inte att vara 12-15% kroppsfett, vilket ju kanske är en rimlig så att säga fettmängd på en kropp hos en frisk, aktiv, metabolt fungerande man i medelåldern. Kanske inte 12%, men vi säger någonstans mellan kanske 12-17% då, eller till och med ibland lägre än 12% då. Men tittar vi på USA, det är väldigt många av de här trenderna redan är accentuerade eller ligger lite före oss, så ser man ju väldigt mycket att normalnivån för vad kläder är, eller för size normal eller size medium eller vad det nu är, eller för hur skyltdockor ser ut och liknande, är ju mullig, är ju det nya normala, mullig. Pappakroppen eller dadbod. Ja, precis. Så att det finns ju en definitionsfråga här som man nästan kanske måste börja med i sammanhanget då, att vad är det egentligen vi pratar om? Om vi skulle ställa frågan nu så här, okej, 58% av alla anser sig vara överviktiga, eller om man ur ett medicinskt perspektiv anser dem vara överviktiga, men jag skulle vilja ställa frågan, om vi återigen tänker på våran målgrupp i Fit 50, vi tänker oss män lite grann 40 plus till kanske 60, i den där har vi liksom Fit 50 gruppen också, äldre naturligtvis, och eller yngre som vill komma till insikt tidigare, men medelålders män är extremt hårt drabbade av väldigt mycket av den här problematiken kring ohälsa, både fysiskt och psykiskt, och där är ju övervikt en jättestor del av det.
Och siffrorna visar tydligt att män är mer drabbade av det än vad kvinnor är, till exempel.
Men om vi skulle ta alla Sveriges 50-åriga män, och vi skulle liksom ha en ganska krass och kanske lite primal bedömning på det hela, och vi skulle liksom titta på människor sådär utan kläder och säga så här, hur många av dem är egentligen att betrakta som normalviktiga, eller kanske en lite hårdare klassificering, atletiska? Om vi nu tänker oss utifrån det här, vi gjorde ett avsnitt om Western A Price, som reste runt i världen då för 80-90 100 år sedan, 80-90 år sedan var det väl, och träffade då representanter eller de här sista exemplaren eller sista generationerna av de här urbefolkningarna, och de levde ju på alla kontinenter i princip, och det var ju liksom ingen specifik geografisk plats, utan de var ju lite utspridda lite här och där, så att man kan verkligen prata om det var alltså globalt kunde man se att här var ju människor som var extremt vitala, kapabla, friska, atletiska. Det fanns ju inte ett hekto övervikt på någon av de här människorna. Det är ju uppenbarligen, finns det ju någonting urmänskligt självklart i att inte bära runt på övervikt. Så frågan är om man skulle varit väldigt hård och titta på det här utifrån ett lite nästan lätt elitistiskt perspektiv då. Hur många 50-åriga män skulle man egentligen kunna säga är, ja, men det här har vi en metabolt helt och hållet frisk 50-åring som är helt och hållet normalviktig enligt den lite hårdare kategoriseringen då, typ att man kan se magmusklerna på det här. Här finns ingen övervikt, det finns liksom ingen fetma, det finns ingen fettansamling runt midjan. Det finns en smal midja som vi ska ha. Det finns uppenbarligen heller ingen fettansamling runt de inre organen. Jag skulle vilja säga att det är ju knappt så att det är 40, om nu 58% av alla män, och vi tänker oss att okej, medelålders män då drar ju upp den siffran, för det är den siffran du pratar om, eller män, det var ju typ i åldern 16 till 68 år eller någonting. Ja, 16 till 64 år, något sånt där. Så om vi tänker oss att ja, betydligt färre 20-åringar är ju överviktiga än vad 50-åringar är.
16-84 år.
Ja, 16-84 år. Så skulle man tänka så här, ja, okej, vi tar alla Sveriges 50-åringar. Hur många av dem kan vi säga då är, som jag beskrev nu då, liksom, det är inte då, om vi nu säger att 70% av alla medelålders män är att betrakta som överviktiga, vilket jag skulle tro är rimligt. Det är inte så att de andra 30 är. De är ju på väg dit, säkert många av dem liksom. Så att det här är ju också en fråga om definition. Men uppenbart är ju att det finns ju någonting så in i helvete fel på den moderna livsstilen. Det är ju ett återkommande trätoämne eller samtalsämne här i podden. Men det finns ju någonting uppenbart problematiskt i den moderna livsstilen och hur vi tänker kring de här frågorna. Vi ska komma ihåg att övervikt leder ju till... Övervikt är ju inte i sig per automatik en sjukdom, men det är ju the gateway till en mängd sjukdomar, till egentligen allting som vi vet att medelålders och åldrande människor dör av, liksom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, stroke, demens, depression skulle man kunna säga också, mängd olika andra dysfunktioner, ont i kroppen, ont i ryggen, passivitet, missbruk och så vidare, matmissbruk, alkoholmissbruk eller så här, vad det leder till liksom, för och så vidare. Så att övervikt leder ju till oerhörd olycka med tiden helt enkelt. Idag har vi ju väldigt mycket i den här politiskt korrekta samtalet, så har det ju nästan också blivit fult att prata om det som ett problem. Det finns ju många tendenser eller strömningar som vill normalisera övervikt.
Body positivism.
Ja,
till exempel.
Ja, precis. Men det kan man ju se på lite olika sätt. Det är klart att man är inte sämre. Alltså, ja, det finns något bra med kroppspositivismen ur det perspektivet att ja, alla människors lika rätt och ingen ska bli diskriminerad för sin övervikt och ingen ska bli särbehandlad på ett negativt sätt och så vidare. Det är ju självklart så vidare. Man ska inte få sämre vård eller man ska inte... mobbing och så vidare. Det är ju självklart. Men när man försöker normalisera det och att säga så här, nej men det är inget problem. Nej men det är inget problem. Då är man ju helt jävla fel ute.
Mm.
Det gör ju ingen en tjänst. Att få höra det som 25-årig överviktig på väg att bli kraftigt överviktig ung kvinna eller ung man, det är ju katastrofalt. Det är ju att få ett frikort bara till att fortsätta med det man håller på med. Mm. Ja, det är inga problem. Det är inga problem med min livsstil. Det är inga problem med det här. Det är inte, eller så här, ännu värre, och det är ju det vi pratar om det här idag, att man nu ska medicinera bort det. Det värsta är ju att det är att ta makten ifrån människor. Det är ju att säga så här, ja, det är inte ditt fel att du är överviktig. Du drabbar av den här mystiska sjukdomen som vi inte riktigt förstår oss på.
Mm.
Det är inte dig, det är inte... Du har inte
du
gjort
behöver
någonting.
Inte ändra på det, vi du löser
inte,
det.
Ja, vi löser det. Du har inte gjort någonting fel. Det är inte upp till dig. Det här har vi lösningen på åt dig.
Mm.
Och det här är svårt att förstå också. det är så här, vi har människor i vita rockar som ska lösa det här oförklarliga mysteriet med övervikt på något sätt. Men vi är på väg och vi har bra mediciner redan nu. Vi kan komma till rätta med det här. Mm. Om inte annat så kan vi operera din friska magsäck för att komma till rätta med det ofriska beteendet och så vidare. Det är ju en avart som redan är väldigt väl etablerad då.
Mm. Ja, nej, men det är ju tydligt att det ligger stora pengar i just den här viktbehandlingen. Om man tittar på den här, vi läste ju en artikel i DN som heter just övervikt har blivit en ny marknad för onlineläkare. Och där nämner de en tjänst då som heter, jag vet inte hur det ska uttalas, Yasen. Y-A-Z-E-N.
Mm.
Som bland annat då är startad av en person som tidigare startade Min Doktor, tror jag att det var. .se, en annan sån här online-läkare. Då.
Ja.
Och det är väldigt säljigt och när man läser artikeln i DN så får man ju också uppfattningen om att det är väldigt populärt. Det finns flera Facebook-grupper som handlar om de här läkemedlen där folk pratar om hur de ska få tag på dem och vissa av de här läkemedlen är ju utvecklade för folk med diabetes typ 2. Godkända bara för att använda mot diabetes typ 2. Men att man skriver ut det ganska frikostigt till andra människor också. Den här reporten i DN är ju inte överviktig överhuvudtaget och lyckas få det utskrivet från den här tjänsten. Och de nämner ju problemet att folk som kanske inte har en överviktproblematik ens, men som bara vill bli smalare, också vill ha läkemedlen. Det är ju en ganska mörk trend, känns det som.
Ja, men det är ju ytterligare ett exempel på hur man försöker göra, hur vården eller den farmakologiska industrin egentligen, alltså Big Pharma, hur man försöker göra ett naturligt problem eller en naturlig konsekvens av en förödande livsstil, vilket ju i regel övervikt är. Det är en naturlig konsekvens av den livsstilen man för. Jag ska inte säga att det är så till 100%, det ska vi vara försiktiga med att påstå, men i den absoluta majoriteten i alla fall så är det ju reglerat till vad man äter och hur man rör sig och hur man lever helt enkelt. Det moderna, det urgamla mänskliga djuret, den biologiska organismen, människodjuret i den moderna världen med våran syn på rörelse, arbete, stress och mat. Konsekvensen av det är övervikt då, bland annat. Man försöker liksom att flytta fokus ifrån det till att göra det till ett medicinskt problem som Big Pharma då ska lösa och ta åt sig äran på. Man gör det till någonting som människor i vita rockar ska hantera.
Mm. Och, den problematiken finns ju säkert, men jämför man folk på 70-talet, eller man vill läsa siffrorna från 70-talet på antalet överviktiga procentuellt sett i befolkningen, så hade det ju varit en ganska stor skillnad.
Enormt.
Det är ju inte så att den medicinska övervikten med medicinsk bakgrund har ökat så otroligt mycket.
Nej.
Såklart inte.
Och det är ju i sanningens namn också ytterst få som, där det finns en medicinsk bakgrund eller orsak till. Det är självklart så som med allt annat, att vi är alla olika och vi reagerar olika på samma typ av input, så reagerar vi lite grann olika. Men det är ju, mig veteligen, det finns ju inget exempel på någon som, ja, men det finns ju liksom inget exempel på gravt överviktiga människor i bland de här naturfolken, eller ens överviktiga människor. Alltså det är inte en mänsklig, det är inte en normal utveckling hos en människa, ett människodjur. Lika lite som man ser feta djur i naturen som inte naturligt är, alltså man ser inga feta lejon eller feta tigrar, eller nu finns det ju inga hundar kanske, så är inget bra exempel, men så som vi också, när alltså vi har husdjur idag som blir gravt sjuka eller gravt överviktiga liksom, i sitt vilda tillstånd, i den mån de har det, är de ju inte feta överviktiga. Det är liksom inte ett naturligt tillstånd, och i synnerhet inte för det mänskliga djuret att vara överviktig eller gravt överviktig på det sättet. Men jag tycker det absurda här är ju att det här är ju bara ett av i eskalerande fall liksom, ett sätt att kapitalisera på kapitalisera på något och också lägga i händerna på läkare en uppgift som i mångt och mycket faller tillbaka på individen eller faller tillbaka på samhället att informera om eller prata om. Här gör man ju alla en otjänst utom de som säljer produkten. Mm. För de tjänar ju multum på det här. De älskar ju det här. Låt oss göra detta till ett medicinskt, farmakologiskt problem. Det vi har lösningen och patentet och medicinen och äger hela kontexten för det.
Mm.
Låt oss styra all diskussion, låt oss styra all insikt, vetenskap, låt oss styra så att all forskning pekar på att det här är utanför privatpersonen eller den enskilda individens makt att hantera. Och det är ju ett sätt att förminska människor. Det är ett sätt att ta makten ifrån dig som människa. Och att säga att, och det är lite så här, det är lite grann i den andan som jag tycker att Agnes Wold ofta pratar, som jag kan bli otroligt störd på, hon säger typ så här, i hennes värld finns ju ingen skillnad på nyttig och onyttig mat eller dålig eller bra mat eller bra och dåliga vanor egentligen. Nu kanske jag är lite orättvis mot henne, jag kan inte tänka mig att hon på riktigt tycker det, men när jag hör henne prata och svara på frågor och sådär, så är det ju som att det spelar ingen roll vad du gör, i princip din hälsa och ditt liv och din vikt och allting är förutbestämt liksom. Det finns ingen skillnad, och det blir lite så här: ät normalt, och det är ju det värsta man kan säga, för det normala idag är ju det fullständigt absurda. Det normala idag är ju raffinerad processad skitmat. Så här har ju verkligen storkapitalet slagit armkrok med varandra. En livsmedelsindustri som tjänar enorma pengar på processad mat och en läkemedelsindustri som tjänar enorma människor på att åtgärda de problemen som väldigt mycket livsmedelsindustrin skapat. Jag säger ju inte att det är någons fel. Jag menar, alla tar väl chansen att tjäna pengar på det man kan tjäna pengar på, så det kan man ju inte klandra företag för. Det ligger ju liksom i deras uppdrag mot sina ägare och aktieägare att göra naturligtvis. Men att samhället och reglerande liksom, det är ju någonting som jag tycker läkarkåren skulle vända sig mot väldigt mycket. Insiktsfulla läkare som ju inte är speciellt bra utbildade på det här överhuvudtaget i sammanhanget liksom. Men det här blir ett sånt komplext problem, och det här landar ju väldigt mycket i grundfrågeställningen. Vänta lite nu, hur ska det mänskliga djuret leva för att må så bra som möjligt i den moderna världen med den moderna maten? Vad behöver vi vara försiktiga över med? Ja, nästan allting. Hur behöver vi tänka? Typ så här, ja, den jäveln där som pratar om rött kött, honom ska vi slå benen av. För att han pratar om det farligaste som finns. Det är väl fan ingen som blir fet av att äta fettsprängda naturliga lammkotletter. Därför att när man äter den typen av mat, eller att äta 5 ägg med lite mosat smör, eller att äta en bra omelett, eller att äta en fin entrecôte, eller att äta en levergryta med grädde och fläsk. Nej, det blir man verkligen inte fet av. Och varför blir man inte det? Nej, det är för att man blir mätt. Och man får en näringsrik mat som inte driver aptit. För det är ju exakt det de här jobbar med. De jobbar med aptitreglerande läkemedel. Och eller att kroppen inte tar upp, eller insulin- och blodsockerreglerande.
Mm.
Vilket ju är fullständigt vansinnigt ur ett hälsoperspektiv.
Jag tror att jag har här hur... Ozempic är ju ett av de här läkemedlen då, som används. Den aktiva substansen, semaglutid, det är också ett namn som återkommer i de här sammanhangen. Den verkar genom att öka den mängd insulin som bukspottkörteln frisätter som svar på intag av mat. Detta bidrar till att hålla blodsockret under kontroll. Den är alltså gjord då i första hand för typ 2-diabetes.
Mm. Och vet du varför den här kommer bli så oerhört populär hos Big Pharma? Därför att det driver också patienten in till diabetes typ 2 ytterst. Och vilket ju gör att man ofta blir då också konsument av ett annat läkemedel eller flera andra läkemedel. Det här är ju ett fullständigt läkemedelsmissbruk. Det här är ju fullständig vanvård skulle jag vilja säga. Det här är ju misshandel, och att detta är att fullständigt lura överviktiga människor. Det är möjligt, och så är det ju i många fall. Det är klart att man kan kanske gå ner i vikt med hjälp av läkemedel, men till vilket pris? Den dåliga maten som du äter kommer ju fortfarande att skada dig. Alltså det är ett sätt att manipulera kroppen på ett oerhört osunt sätt över tid. Det här är ju raka motsatsen till långsiktighet eller...
Men de marknadsför, det första med långsiktighet, man pratar ju i marknadsföringen om att de allra flesta har testat flera olika dieter men inget blir långvarigt, de går upp i vikt igen. Och att detta då är den långsiktiga lösningen där man ska kunna behålla sin vikt när man väl har gått ner.
Ja, och det som är sjukt är ju också att det är ju hur lätt som helst att få det här utskrivet. Jag menar, i vanliga fall får man ju för många vanliga sjukdomar eller läkemedel så får man ju strida ganska hårt för att få det utskrivet då liksom. Jag menar, det är ju en kamp för att få, man har ett barn som har fått en ögoninfektion liksom. Det är inte bara ringa till en läkare och få penicillin utskrivet liksom, utan du får ju, ja, du vill komma på besök och du liksom så här. Men i det här fallet så räcker det ju liksom att när DN-reporten gjorde detta så fick hon ju ganska snabbt ett recept utskrivet trots att hon är normalviktig och att Ozempic då, som det handlar om här, ska användas vid diabetes. Det är ju fullständigt bisarrt, det är ju helt jävla ansvarslöst.
De gjorde till och med ett blodprov på henne och såg att hon hade inga riskmarkörer. Det var en av de här tjänsterna som hon fick nej på några andra, men på en av dem fick hon det utskrivet.
Och det sjuka är också så här att man kan också tänka sig att man kan skriva ut det här till då redan hyfsat normalviktiga människor för att få fortsätta vara sin normalviktig. Ja. Ja. Vad fan är det? Alltså, det är sinnessjukt. Och för mig är det obegripligt att om vi pratar om nyhetsvärde. Mm. SVT, opartiskhet, eller är det någonstans här att vår uppgift är att informera folket eller att tjäna folket eller att lyfta tendenser och trender som kan vara... Låt oss gå på den här covid-kritiken eller låt oss deplattformera, låt oss för fan inte svara på Per Shapiros frågor när Folkhälsomyndigheten har utfrågning, eller låt oss liksom mörka och tysta och liksom sådär, va? Låt oss verkligen ha likriktning i tänkandet här, låt oss liksom alla stoppa huvudet i sanden. Den här har vi artiklar, en artikel i, för övrigt, jag tror att det här stod i ganska många... Eller jag tror att samma nyhet ganska mycket florerar i andra... Ofta blir det ju så, blir en stor artikel i DN så oftast blir det lite copy-paste i andra tidningar också. Mm. Bara, här, varsågod redaktören på SVT, här har du en jävligt bra någonting att göra nyheter om. Här har vi verkligen någonting att lyfta. Mm. Typ så här, hallå Folkhälsomyndigheten, nu när... varsågod att återgå till ert egentliga och riktiga uppdrag. Här.
Folkhälsa.
Här har vi någonting att lyfta. Mm. Varsågod och sätt era jävla skrivbordskrigare till i tjänst här och liksom jobba med det här. Utför ert uppdrag. Och så vidare och så vidare. Mm. Alltså, vad jag menar är att vi har ju reglerande myndigheter för det här. Vart är de? Hallå, vart är alla de nu? Mm. Vad gör de? Vabbar de eller semester eller vadå?
De har presskonferens kanske.
Presskonferens för medlöparna eller medlöparjournalisterna som håller med bara. Mm. Och så vidare. Ja, men det här är ju extremt provocerande när man läser det i det här fallet liksom. Och det blir ju lite så här också att vi säger att man har en anhörig då som är gravt överviktig och så kommer man då med sina egna råd. Ja, men så här, fan Pelle, alltså det här är din mat, alltså du måste förstå att du är helt grundlurad av din fettskrämdhet eller du måste förstå ditt det här hetsätandet av den här processade maten, de här skräpvegoprodukterna, den här lightläsken eller allt det här är bara skit. Det fuckar upp hela din metabolism, varsågod, ät de här tre lammkotletterna. Kommer du vara nöjd och mätt efteråt? Ät det här och så gå ut och motionera. Nej, min läkare har sagt. Mm. Man står sig slätt i den retoriken. Min läkare har sagt, vården sa, dietisten till och med.
Det skulle vara om man då råkar vara läkare själv och säger till Pelle att men du kan inte lyssna på det. Men annars så ligger man ju under i hierarkin om man säger så.
Ja, definitivt. Vi hittar ju också ett par ganska intressanta, det fanns väl biverkningar kopplade till det man ändå liksom hyfsat transparent. Så här, vad är riskerna med Ozempic?
Ja, detta är ju från något europeiskt FASS liknande tror jag. Ja. Ja, de vanligaste biverkningarna som orsakas av Ozempic som kan uppträda hos fler än en av 10 personer är problem med matsmältningssystemet såsom diarré, kräkningar och illamående. Dessa är lindriga eller måttliga och kortvariga. Allvarlig försämring av diabetesretinopati, alltså skada på näthinnan. Det är vanligt, det kan drabba upp till 1 av 10 personer. Och det vet man ju, folk som lider av diabetes kan få problem med synen.
Ja, men alltså, det är så
och det här försämrar då det. Vad har vi för väldigt många, för 10, upp till 10% av de som använder.
Vad har vi för biverkningar av det, att gå ner i vikt på det självklara, naturliga, urmänskliga sättet? Ja. Att äta andra saker och börja motionera, men framförallt att förändra sin kost. Noll biverkningar, mer än ökad självkänsla, ökad livskvalitet, ökad förmåga, ökad sexuell kvalitet i livet, ökat allt av det positiva. Inga negativa konsekvenser eller biverkningar överhuvudtaget. Så att det här är ju en fullständigt katastrofal utveckling i synen på ett väldigt självklart, en självklar konsekvens av den moderna livsstilen.
Mm. Ja, verkligen. Ett mycket rimligare sätt att attackera sin övervikt är ju livsstilsförändringar, såklart.
Ja, det är ju det. Mm. Med noll biverkningar, med noll negativa biverkningar, bara positiva biverkningar. Och det som jag kan också känna är väl värt att diskutera, det är ju att man kommer inte att dra sig för, Niklas, att också sätta in de här medicinerna på väldigt unga människor. Precis på samma sätt som man inte drar sig för att göra exempelvis magsäcksoperationer på ganska unga människor som har drabbats av tidigt i livet och relativt sett av kraftig övervikt.
Jag tror att man till och med nämner det på något ställe, att de är ju avsedda för personer över 18 år som lider av diabetes typ 2 eller fetma. Men att läkare kan skriva ut dem ner till 12 års ålder.
Ja, men det är fullständigt absurt. Och jag skulle bara vilja säga så här, när man har, det kan ju vara hårt sagt, men jag tycker verkligen så, när man har barn, alltså när man har barn, man är ett barn när man är 12 eller 13 eller 14 år, man är omyndig, man är helt under föräldrarnas kontroll, eller i alla fall under föräldrarnas vård och omsorg. Jag vet att en del föräldrar kämpar hårt med sina barns livsstilsvanor utan att komma till rätta med det. Men när det går så långt att man hade skrivit ut den här formen, den här typen av absurd medicinering för någonting som i grund och botten hade gått att åtgärda på ett naturligt sätt hos ett barn, en 13-åring, en 14-åring, en 15-åring, till och med en 18-åring. Fan, i min värld är 18-åringar barn.
Alltså, att du kanske har mindre kontroll över en 18-åring än en 12-åring, men då ändå en viss kontroll, ja, oftast i de allra flesta
men det är
fall.
Så fullständigt vansinnigt att liksom påstå, eller någonstans liksom att från läkarhåll då liksom säga så här, ja, ditt liv är nu predestinerat att vara en typ så här, ja, du har varit överviktig nu sedan du var liten, du kommer alltid att vara det. Mm. Och vi har lösningen på det. Istället för att göra precis allting annat innan. Eller verkligen så här. Alltså de här exemplen på, jag menar, om man tittar på keto eller carnivore och så vidare. Man pratar om det enorma gensvar på människor som har lidit av övervikt eller slitit med diabetes typ 2 eller liknande, där det är i alla sammanhang, och det är klart, det är ju bara hörsägen, och det är ju anekdoter naturligtvis, va? Men någonstans är det tusentals människor som alla vittnar om så här, att ah, jag gick ner otroligt mycket, jag kom till rätta med min diabetes typ 2, jag normaliserade min psykiska ohälsa och mitt liv är bara 100% bättre. Liksom. Och jag har inte sett någon referens i något sammanhang, ens ifrån kötthatare, där man säger så här, ja, den här personen vägde 200 kilo, så började han äta bara kött, och sen vägde han 300 kilo. Absolut inte. Men det är ju det som är problemet, att det finns en politisk korrekthet liksom i det här fallet. Och vi pratade i det förra avsnittet om Ben Bickman och hans bok Why We Get Sick. Mm. Och han säger ju i den boken att han hade lika gärna kunnat döpa den boken till typ så här, why are we insulin resistant eller något. Alltså det hade ju inte folk fattat liksom, utan så här, why do we get sick i sammanhanget då. Men att han pratar väldigt mycket om, och det här är ju kanske ur ett amerikanskt eller nordamerikanskt perspektiv väldigt mycket då.
Han är från Kanada,
men jag tror han verkar i USA nu. Men det han pratar liksom om hur skev vården i många sammanhang också är, där man liksom bara, typ, där lösningen väldigt mycket i många fall är att bara höja dosen insulin istället för att se till att minska blodsockret. Typ så här, och han får ju frågan då, så här, eller han utvecklar ju själv retoriken, det är så här att varför säger man inte bara till patienten se till att äta mat som producerar mindre blodsocker? Så behöver du inte samma mängd, så behöver du inte så mycket insulin, du behöver inte höja insulin, kan vi sänka insulinet till att förhoppningsvis till slut inte behöva ge något insulin alls, om man nu är diabetes typ 2 drabbad då.
Det är det som är så upprörande med den här medicinen som ökar insulinproduktionen för att hålla blodsockret stabilt, och att man då från de här godkännande myndigheterna anser att viktminskning är mycket bättre för en diabetiker än att minska insulinmängden.
Det här finns absolut ingen livskvalitetsförbättring kopplat till det här. Detta är en styggelse. Detta är en ren och skär styggelse. Och i ett Fit 50, vi kommer återkomma till det gång efter annan hela tiden, för det är exakt det här som vi syftar till att vara en motvikt till. Att förklara för den här överviktiga 50-åringen som det går 13 av på dussinet i vårt land. Och då, jag menar, okej, vi tittar på Sverige här nu. Vi har ju ändå i sammanhanget ett väldigt friskt land relativt sett. Jag menar, vi har en fetma, ohälso- och livsstilsepidemi i stort sett över hela världen egentligen. Alltså Mellanöstern är ju fullständigt katastrofalt. Nordamerika, katastrof. Kina, Indien är på väg. Jag tror att många afrikanska länder är inte där än kanske. Men jag menar, vi ligger ju ändå relativt sett.
I Kina är det fortfarande får man väl säga, en statusmarkör att vara överviktig. Det betyder att du kan köpa mat.
Ja.
Och så var det väl även i västvärlden för ganska länge sedan då kanske.
Mm. Men man måste se det här. Alltså, när man tittar på det här ur ett historiskt, evolutionärt, urmänskligt, ur ett biologiskt perspektiv, så är detta, det är alltså fullständigt vansinnigt åt vilket håll utvecklingen går och hur vi försöker styra, och det är ju det som jag sa, detta är en sån oerhörd mångmiljardindustri, och det står ju också i den här nyhetsartikeln då, i hur man har liksom, jag menar, riskkapitalister och liknande har ju bara kastat pengar på det här, och att väldigt mycket av de pengarna ska användas till marknadsföring. Och det är ju inte marknadsföring bara mot oss, det är ju marknadsföring mot vården, mot läkare, mot
politiker,
jävla lobbyverksamhet, liksom sälja in det här som en lösning på folkhälsoproblematiken, sälja in detta som att man är som en räddare i nöden, som att man är en frälsare som kommer med en lösning på ett obotligt problem. Fan, det är sån jävla bullshit. Det är så otrolig bullshit. Och då har ju de 10 personer i vita rockar som bara, vad pratar de om? Vi har ju forskning som visar. Det enda ni har forskning som visar, det är att ni gör exakt det som ni betalar för att göra. Liksom. Det är det enda er forskning visar. Det är ert otroligt smala perspektiv. Det är det enda er forskning visar. Att ni är fan mig. Ni är fan köpta. Ni är bara köpt kompetens. Ni är bara, vad ska man säga? Ni är bara liksom legosoldater i Big Pharmas tjänst. Inget annat än så. Det är inte vatten värt det ni pratar om egentligen. Det är fullständigt vansinnigt. Ta makten och kraften av ur den privata, alltså ur individen, och att kunna påverka. Och det blir ju precis som du sa, Niklas. Ja, det är ett frikort till att bara fortsätta äta som man har tidigare gjort. Typ så här, för det är inte fel på mig, det är inte fel på mina vanor. Jag är ju inget annorlunda än vad de flesta andra gör.
Nej,
vi gör precis som alla andra. Det är den här maten, det är det här skräpet, det är det här godiset, det är den här processade maten. Och så här, jag ska fortsätta vara rädd nu för, jag ska vara försiktig med kött och ägg. Och jag menar, det är ju aslätt att liksom koppla på lite kolesterolsänkande mediciner här också. Blodtryckssänkande, statiner. Det är hur lätt som helst att komma på med andra grejer också och sälja på här. Jag tar 10 mediciner om dagen. Det är min läkare som har sagt, jag har full tilltro. Det går inte att ifrågasätta det. Nej, men absolut. Som bullshit, så att det inte är sant alltså. Fullständigt vansinnigt.
Såg du på nyheterna nu senaste veckan här om tillståndet med den svenska sjukvården? De har, jag vet inte vilken tillsynsmyndighet det är nu igen som har kollat upp det då, men de har besökt alla de här stora sjukhusen runt om i Sverige.
Ja.
Och det är ju katastrof på alla liksom. Med patientsäkerhet och... Ja, rubriken i tv-nyheterna var ju folk dör i väntan på sin vård. Ja, och sjukvården går på knäna och det är alldeles för mycket patienter. Läkarna hinner inte med. Det finns inte, de hinner inte ge mediciner och ja, problematiskt helt enkelt. Och sätter man det då i perspektiv till den här överviktspandemin, speciellt de som är i våran ålder. Om man ser på demografin i Sverige, generationerna som kommer efter oss, de är mycket mindre.
Och de är färre?
De är färre, ja. Ja, de kanske inte är mindre i storlek.
Nej, de kommer vara större i storlek, men färre i antalet.
Ja. Och barnafödandet och fertiliteten blir bara sämre, så att det är inte direkt någon ljusning att vi ska få någon stor generation nu i närtid. Vilket betyder att vi kommer ha en väldigt gammal och väldigt sjuk befolkning inom kort.
Fit 50, en av de punkterna vi har staplat upp där är ju den demografiska förändringen. Mm. Typ att färre människor då förväntas ju försörja en åldrande befolkning. Mm. Men en åldrande och sjuk befolkning. Mm. Och det ska man ju ge den moderna liksom, sjukvården eller vården eller vetenskapen cred för. Alltså, man är ju väldigt duktig på att hålla sjuka människor vid liv relativt sett länge. Mm. Men det är ju inte så att det inte finns ett alternativ till det. Det är inte så här, ja, här är enda lösningen. Vi är duktiga på att hålla diabetes typ 2-patienter vid liv då relativt sett länge. Men varför inte bara se till att göra diabetes typ 2-patienter symptomfri genom att för fan styra kosten mycket, mycket hårdare och tydligare och prata klarspråk och tala ur skägget och skita i all politisk korrekthet och all jävla tillvandighet och all jävla rädsla och all jävla ryggradslöshet.
Det är ju
lösningen.
Ja, jag sa det till Sara igår, bara satt i tv-soffan när de pratade om det här på nyheterna, att vi måste hålla oss friska och starka för att både Lille och Une kommer behöva vår generation för att hålla landet flytande bara i framtiden.
Ja.
Vad menar du? Nu får du förklara lite vad du menar.
Ja, det finns ju inget utrymme att man så här, pension i 62. Mm.
Och detta är inte ett svenskt problem. Detta är ett globalt problem. Det ser likadant ut i Kina och i Ryssland och i hela västvärlden.
Ja, på många sätt ligger vi ju i framkant i Sverige i ganska många avseenden. Vi har ju ändå i det relativa närhet till natur och en kultur av friluftsliv och alltså så, men ändå så är trenderna så fruktansvärt dåliga i Sverige, och det säger ju mindre om Sverige och mer om övriga världen. Och att där är ju då blir ju den typen av motkrafter, den lilla patetiska motkraften som vi är, fullständigt ofinansierade och så vidare, vi har ju inte en chans mot Big Pharma, liksom bara dränker oss naturligtvis och snart blir vi väl deplattformerade bara av ren princip säkert.
Vi tar gärna emot riskkapital om någon har.
Ja, jo, det gör vi gärna, men ja, precis, till vårt Fit 50-projekt. Jag har investerat på miljoner där, då någon som har lite pengar över, så varsågoda, tar vi mer gärna emot det och jobbar med bara det. Om vi ska vara helt ärliga, så det här skrämmer mig på riktigt. Det här är djupt obehagligt i hur man försöker diktera villkoren för den mänskliga organismen och göra det här till någonting som det inte är. Och istället för att gå till den absoluta roten av till den absoluta rötan, den innersta rötan i problemet, och det är ju våran syn på mat, vad vi äter, stigmatiseringen av den riktiga, självklara, naturliga maten som vi har fortfarande. Fantastiska, lokala, oberoende producenter i Sverige som klarar av att producera.
Än så länge. De är hårt attackerade också.
Ja, hårt attackerade, men de har inte chans mot det här. Och en livsmedelsindustri som tjänar oerhört mycket pengar på skitprodukter som kostar noll och ingenting att producera, därför att det är rena skräpet som ingredienser. Kostar ingenting att producera processar skitmat i det stora hela. Det är en lukrativ affärsidé, därför att det gör människor beroende av det, och vilket sedan skapar ett behov av då, eller då till synes ett behov av den här typen av medicinering. Men och det blir ju så helt plötsligt. Den här enkla lilla frågan, eller så här, det är ingen liten enkel fråga, men om vi säger övervikt, vi har en överviktsproblematik. Det förgrenar sig åt alla håll och kanter. Inte minst det låter att det också överbelastar vården med, och det kräver väldigt mycket resurser. Och jag förstår ju ett individperspektiv. Den överviktiga individen vill ju söka hjälp såklart.
Självklart.
Och söka råd och information. Men det råder så mycket desinformation. Man får så dålig hjälp och så dåliga svar. Inte överallt, men för det mesta. Därför att det leder till det här. Ja, varsågod, vi har det här nya läkemedlet och Ozempic. Ja, vad ska den här stressade distriktsläkaren eller jourläkaren eller vårdcentralsläkaren göra som har 10 likadana patienter som bankar på dörren och han har 4 minuter till varje patient eller 6 minuter liksom. Det finns liksom inte tid att hålla en miniföreläsning där, utan det är bara, ja, här får, det här receptet är godkänt, det är ja, sanktionerat liksom, finns inga skäl i världen att inte skriva ut det typ. Och läkaren själv kanske 20 kilo överviktig och inget större intresse av det här eller större kunskap för den delen heller, och framförallt inte tid bara att jobba med de här frågorna. Så det sätter ju, individen i en oerhört svår situation. För vad ska den enskilda individen göra? Nej, jag tar de råden och den läkemedlet jag får från läkaren. Och sen så för att den kunskapsbasen som vi skulle ha haft, som människor alltid har burit med sig, den naturliga instinkten att veta vad vi ska äta. Vi är fullständigt grundlurade idag i många avseenden. Fullständigt grundlurade på så många olika sätt. Och det blir ju ett... Ja, det blir en gordisk knut att lösa till slut. Man inte vet vilken ända man ska börja snöra upp det. Tyvärr då. Fit 50, vi kommer jobba stenhårt med det här. Därför att vi vet ju att ett av grundproblemen som vi vill komma till rätta med, det är folks relation och förhållande till mat. Och att väcka den insikten att det här äger du själv. Du äger detta. Du äger den här frågeställningen, problematiken. I din kropp, i dig, bor det en frisk urkraft som vill komma fram.
Bieffekterna av Fit 50 är ju att man får ett starkare självförtroende och känner att man kan klara sig själv och liknande.
Ja, och att det man gör räknas. Det man gör, det jag gör i att påverka mig själv spelar mer roll. Mycket mera roll.
Och att man själv har makten mer än något läkemedelsbolag.
Ja, så är det naturligtvis då. Så att det här är ju en vansinnig, bizarr, absurd, verklighetsfrämmande utveckling i de sammanhangen. Men naturligtvis inte förvånande.
Nej, tjänster och bolag som kommer erbjuda den här typen av lösningar kommer nog tyvärr poppa upp som svampar framöver.
Ja, definitivt.
Tyvärr.
Vi gör vad vi kan för att sätta ljus på det här. Men det är lite märkligt också att väldigt mycket, bara en sån sak så här. Många gånger har vi pratat om fasta i podden. Det kommer vi göra fortsättningsvis också. Fasta, korttidsfasta, aptitreglering, frestelsereglering som fasta är, hormonell balansering,
frukostvägran,
ja, eller blodsocker, vad det nu är, alltså blodsockerkontroll, insulinkontroll genom fasta. Det är ju en, naturligtvis en hörnsten i vårt Fit 50-koncept. Men Niklas, hur många överviktiga patienter med då en uttalad ätproblematik, vilket ju i princip alla har i något, alltså, fan, vi är ju en ätstörd värld, ett ätstört samhälle på alla sätt och vis. Om det inte är bulimiska tendenser eller fetträdsla, så är det absurd sockerkonsumtion, oförmåga att reglera aptit, oförmåga att veta vad som är bra för oss att äta eller inte. Det är ätstörning om något. Hur många av de här uppenbart ätstörda, aptitoreglerade patienterna får rådet att testa korttidsfasta eller får rådet att hoppa över frukosten varje dag och inte äta förrän efter lunch? Ingen får det rådet i den traditionella vården. Ingen läkare, ingen dietist, återigen ingen, får vi ta med en nypa salt naturligtvis då. Det är klart att det kanske är någon som på det, men i den absoluta majoriteten av alla besök så får man inte de råden. Typ, ja, det finns någonting väldigt mycket att hämta i att korttidsfasta 24 timmar varje vecka och att kanske ha ett kortare ätfönster varje dygn, börja varje dag med att inte äta, för att liksom inte börja dagen då med liksom att dra i sig någonting stärkelserikt som sen driver aptit hela dagen och leder till absurd överätning och ständiga insulinskjutsar. Hur många får rådet att bara så här, du testar det här med korttidsfasta, det är en fantastisk modell för att reglera din aptit och att komma till rätta med ditt begär att äta stärkelserika saker eller att vräka i sig det ena efter andra. Ingen får det rådet. Det är bara en sån sak liksom. Ett tydligt, konkret, enkelt, lättförståeligt och självklart råd som man hade kunnat ge. Jag har sagt det många gånger när jag föreläser, hade jag varit folkhälsominister så hade jag fan med, jag hade se till att regeringen köpte dubbelsidiga annonser i varje dagstidning om korttidsfasta. Du hade gjort kampanjer om korttidsfasta.
Du hade kallat till presskonferens.
Kallat till presskonferens. Så här, vi har här en revolutionerande metod som grundar sig i uråldrig kunskap och evolution. Som anbefalls nu över hela landet och som sanktioneras av Socialstyrelsen och som varenda vårdinrättning ska gå en kurs i och lära sig att förstå. Och som varenda medical practitioner från undersköterska till läkare själv ska ha testat. Som heter korttidsfasta eller ätfönster och som ska rekommenderas alla människor som har en livsstilsrelaterad ohälsa som bottnar i oförmåga att reglera sitt ätande. Alla ska rekommendera detta i första hand till att börja med. Man börjar där. Det hade varit det första jag drev igenom. Jag hade klivit rakt in på SVT och säger så här, ja, det här är vår agenda nu. Gör inslag på det här.
Du hade inte fått vara på SVT.
Jag säger så här, nyhetsvärde. Varför gör man inte nyheter om det här? Eller varför gör man så här, varför har vi ens nyheter som är 25 minuter långa? På en 8 miljarder, 9 miljarder stor budget. Fan, det är Masked Singer i timmatal varje dag. Eller på så här, trams-tv och skit liksom.
Inte igenom. I public service.
Nej, det är väl annat trams. Men varför inte ett, visst, ja, man har vetenskapens värld och så gör man det. Men det ligger utanför. Det här är nyhetsvärde. Vart är nyheten att den svenska folkhälsan ur ett överviktsperspektiv med allt relaterat till det håller på att gå åt absolut helvete. Och nu finns det stora, extremt starka ekonomiska incitament att göra detta till en fråga som det inte är. Och att sälja på människor en lösning som i verkligheten är fullständigt vansinnig och absurd och kortsiktig. Och som bara tjänar Big Pharmas egna ekonomiska intressen. Det är nyhetsvärdet. Det skulle varit en nyhet. Jag skulle gjort ett inslag. Jag skulle gjort granskning och reportage. Och diskussion. Och högt tonläge. Inte alls. Görs inte överhuvudtaget. Vi driver den frågan vidare, Niklas. Vi kommer återkomma till det här.
Det kommer vi verkligen göra. Och vi kommer göra det redan nästa vecka. Då jag hoppas att jag har fått hälsa dig välkommen hem från
Hieroglyfernas land.
Så får vi se vad du har att säga om det. Fortsätt nu att njuta av solen. Och till alla lyssnare, fortsätt njuta av grådiset. Så ses vi om en vecka.
Ja, det gör vi. Hej! Där du kan i vår igen läppas på.